Podplay.
Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Det är torsdag och igår var jag hos bilmäcken.
Jaha.
En klyschig spaning antar jag det här, att man inte har någon koll på vad de säger. Om man inte är lagd åt det hållet så är man ju helt... Alltså man är ju helt i det blån vad de än säger.
Men try me, jag har ju bilmekaniker i släkten.
Har du?
Ja, ja.
Jag skulle bara åka dit och göra en service och sen så kränger de på en massa andra grejer. Ja, du vill väl göra julinställningen också. Och så kommer massa bonus.
Det vill du.
I alla fall, de gjorde servicen. Allt ser bra ut, allt ser bra ut. Han hade ett sånt skratt som ett, nästan som ett maskingevär. Allt ser bra ut, allt ser bra ut. Och så skulle jag gå så här. Förutom...
Nej.
Bromsklossarna.
Nej, det vill man ju inte.
Man har skrattat åt.
Nej, jag förstod inte vad som var så roligt. Jag sa, förlåt, det lät lite allvarligt det där sista. Vad sa du? Bromsklossarna. Ja, han är inte riktigt korrigerad. Det lät som en hälare, va? Och jag sa, okej, okay, är det något allvarligt? Nej, inte än så länge. Men jag ska säga att de håller ungefär 500 mil. Sen smäller det, va? Vad sa du nu?
Oj.
Sen smäller det, va?
För broms är väl ganska... Jag har ingen bil, men broms är ganska viktigt.
Broms är en vital del av en bil.
Ja, John, det är viktigt.
Och han sa, hur långt ska du nu? Och jag sa, ja, jag vet inte riktigt. Du ska inte ut och köra långt, va? Och jag sa, nej, du, inga 500 mil, va? För då smäller det. Och jag sa, nej, det tror jag inte. Så att, nu har jag på måndag bokat in att den här hälaren ska byta mina bromsklossar.
Nej, men Messiah, 500 mil är jättelångt. Du kommer långt.
Jag vet, fast
man vill
väl...
inte veta det,
nej,
alltså,
det, är det jag menar.
Överhuvudtaget. Nej, 500 mil. Alltså, man kan de inte funka i alla mil bara.
Det är som att en fru säger, om 3 år kommer jag lämna dig. Och så jobbar man sig långsamt emot det.
Ja, just
den där
det.
Tiden
det är 3 år kvar.
Ja, det är 3 år kvar, men det är ändå 3 år i ovisshet. Om man tänker att när som helst så smäller det. Ännu en dag i ljudfabrik. Jag hittar på det nu, jag har aldrig sagt ljudfabrik förut. Det är den 4 november och vet ni vad ni två gjorde den 4 november förra året?
Nej.
Är Clara, du och jag, vi stod i en studio i Stockholm.
Ja.
John Wilander Lambrell. Du minns inte det?
Nej.
Du var...
Ja!
I Wilmington, Delaware.
Ja, just det, hur kan jag glömma?
Och täckte det amerikanska presidentvalet. Vi jobbade då på en annan plats, men vi hade då skickat över dig och du skulle vara där för att täcka då valet mellan Biden och Trump. Vi kan bara lyssna på en rapportering du gjorde här. Det här är då så den 4 november 2020. Exakt ett år sedan jag och Clara, vi var i Stockholm och du var då i USA. God morgon, det är onsdag den 4 november. Det är valfeber här i studion. Vi är här i vår studio där vi brukar stå då i Stockholm i Sverige. Sen har vi med oss John Wilander Lambrell, denna historiska amerikanska... Ja, just det. Oj. Idag har vi lagt pengarna där det så att säga behövs. Vi har skickat ut John Wilander Lambrell till det gudsförgätna landet i väst. Han åker runt mellan olika staterna. Sist var han på ett majsfält i Georgia. Jag ska se om vi får tag i honom. Alldeles nyss höll ju Joe Biden. Vi ska se var vi befinner oss.
Oj.
Hallå?
Hallå.
Hör
hej,
ni
John.
John.
Ja, vi hör dig.
Vi är live. John, du är live.
Ja, hej. Hej, jag är i Delaware nu.
I Delaware?
Wilmington, Delaware. Jag lyssnade precis på Joe Biden.
Får jag förlåt, det är något störande ljud.
Ja, one hamburger, please.
Står du i någon sån grillkiosk?
Jag ska bara ta en hamburgare efter Joe Bidens tal.
Men förstå, det är som att du,
en hamburger, please.
Förstå, men det låter som att du ligger på stekbordet.
Ja, men det var jag var tvungen att gå in i kök. Hello,
kan du,
sir?
Ja,
a hamburger.
Kan du inte bara gå ut från köket?
Without the hamburger, please.
Ja, just det, du är vegetarian.
Så, ja, jag skulle med jobba... Vänta, jag ska bara...
Do you have, gå inte in i köket, gå ut från köket.
Do you have what we in Sweden men, call plusmeny? One plus meny, tack.
Ja,
okej, förlåt. Nej, men det som har hänt här det senaste från valet är att Joe Biden precis har hållit ett tal. Han tror att han är på väg att vinna, men ingenting är klart än. Men han känns bra i då Pennsylvania, som verkar vara den stat som kommer att avgöra allting. Och samtidigt som det här har hänt så har ju då Trump twittrat ut att han alldeles snart kommer att hålla ett tal där han kommer att tillkännage sig själv som vinnare och anklaga demokraterna för att försöka stjäla valet. Så det är oerhört dramatiskt här i staterna.
Ja, jag förstår. Otroligt. Jag såg att Bidens kampanjmanager precis twittrade ut att we're gonna win.
We're going to win.
We're going to win.
Vad betyder det då?
Vi kommer att vinna.
Det fattar väl jag med.
Ja,
det är ett år sedan.
Ja, jag fick en sån tidskapsel. Ett år sedan Klara, doktor av lärde sig engelska. Och,
ja. Nej, och, det där var low blow.
Ja, ja, det var ju inte ett år sedan Biden tillträdde, men ett år sedan han så småningom då vann.
Ja, det var ju skälvande dagar som jag minns. Att han var vaken flera dagar i rad och sånt där och bevakade det där. Kul.
Verkligen. Verkligen. Det händer ju grejer även i Sverige politiskt. Det kan ju vara en kvinnlig statsminister på väg in.
Ja, men precis. Idag, torsdag den 4 november, så håller då Socialdemokraterna sin kongress där Magdalena Andersson kom att tillträde som, vad heter det?
Ja, partiledare.
Partiledare, ja. Precis. Men också ordförande för Socialdemokraterna. Ja. Jag ringde ju riksdagen, va?
Mm-hmm.
För jag tänkte att jag skulle...
Jag lyfte luren.
Så ringde jag till riksdagen och frågade, vad betyder det här då? Det frågar jag illa istället. Nej, men det är så att jag försökte ta reda på när då hon eventuellt kan utses formellt till statsminister. Och då sa de på riksdagen att först måste då Stefan Löfven slänga in någon slags avskedsansökan till riksdagen då. Men vad vet vi om Magdalena då? Har ni bra koll på henne?
Mm, handelsutbildad.
Just det, ja, men hon är född 23 januari 1967 och hon är då 54 år gammal nu. Utbildad på bland annat Handelshögskolan i Stockholm och Harvard University. Fint. Men det är ju någonting med Magdalena som är ganska alldagligt och återhållsam, tycker jag. Men det gör mig ju väldigt trygg på samma gång. Hon känns liksom som att hon är en stadig grund och sen så kommer hon bit ifrån när det verkligen gäller, när hon vill skydda en. Liksom.
Mm.
Men här hör man verkligen hur återhållsam hon är, även när hon pratar om det hon brinner om allra mest.
Och när jag engagerade mig politiskt så var det över ilska mot orättvisorna. De orättvisor som jag mötte hemma i Uppsala. Att det spelar så stor roll vilka föräldrar man har, vilket bostadsområde man bor i eller om man var kille eller tjej. Men också de orättvisorna som jag såg i världen när man tittar på nyheterna. Svält, miljöförstöring, diktaturer. Och där fanns en ilska, och det är samma ilska som driver mig idag. Men det var inom socialdemokratin som jag lärde mig omsätta det engagemanget till praktisk politik.
Allt brinner också, för det är ju inte jätte liksom, diktatur. Det finns inte så mycket kropp i det här.
Nej, det är väldigt stramt, väldigt byråkratiskt sådär. Hon är inte den exakta kvinnliga företagsledaren? Alltså en sån här otroligt bara business-minded...
Ja, hon gillar inte diktaturer.
Nej, hon hoppade snabbt från orättvisorna i Uppsala till svält och diktaturer.
Ja, verkligen.
Ja, orättvisorna i Uppsala är mest att det är sådana svanslösa katter som går runt. Inte får samma makrillar som de med svans.
Ja, jag tror att det här kan vara framgångsreceptet ändå för Socialdemokraterna. Någonting som är stoisk som hon är. Utöver då politiken så har hon ett intresse för naturen. På hennes Instagram kan man bland annat se henne poserad och bredvid två träd som nästan är helt avgnagda av bävrar och så med caption: om man någon gång funderar på varför man säger flitig som en bäver, punkt, punkt, punkt. Det tror jag var ett försök till ett skämt.
Jaha, det är roligt. Handelshumor.
Ja, det är liksom otroligt torrt, men hon känns också som att hon är väldigt rak, och det säger de om henne. Hon är rak och tydlig, vet vad hon vill. Det då som kan stå emellan henne och statsministerposten är just nu Nooshi Dadgostar i Vänsterpartiet. Vänsterpartiets partiledare helt enkelt. Som då vill att de ska lägga ner den här LAS-frågan. Jag vet inte riktigt, jag är inte så insatt i LAS-frågan. De vill göra om LAS helt enkelt.
Mm.
Och det vill då Nooshi att hon ska lägga ner. Och då kan hon tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Men jag har också en känsla av att Nooshi Dadgostar inte riktigt vågar bråka just nu. För det var ju väldigt mycket liv här efter sommaren när hon fällde Stefan Löfven och gänget. Så. Ja, vi får se helt enkelt. Men vad spännande. Exakt 100 år efter första demokratiska valet i Sverige, när kvinnor också fick rösta 1921, så kan vi få vår första kvinnliga statsminister.
Det är ju konstigt, det är egentligen att det inte skrivs mer om det. Det kommer vi väl få. Ja. Man har ju svårt att se att någon skulle sätta stopp för det. Så att det är väl, ja, får vi se om vardagen ter sig annorlunda när en kvinna styr landet.
Ja, kanske.
I min värld tror jag att det kommer bli mycket, mycket bättre.
Varför det?
Vad sa du?
Varför det?
Nej, nu måste vi gå vidare.
Och i bävrarnas värld.
Nej, men jag har väl alltid egentligen vänt mig mot kvinnor för råd. Många av de största råden, de bästa råden jag fått har fått från kvinnor till exempel.
Vad vill du komma med det här?
Nej, jag vill bara ha det sagt på band liksom, att, ja. Att jag minns till exempel, jag umgicks ganska mycket med Selma.
Vad du, Selma?
Selma Lagerlöf. Och vad sa du?
Förlåt, vad du umgicks med Selma
Lagerlöf? Ja, precis. Och hon uppmuntrade mig att fortsätta med det jag höll på med och så vidare. Och det har jag fortsatt med såklart. Och, vad sitter du och googlar?
Nej, men alltså, vadå? Selma Lagerlöf dog ju 1940 på Mårbacke.
Ja, då var jag ung. Jag minns. Men hon var, i alla fall, hon sa väldigt fina grejer till mig. Och det har jag försökt fortsätta med då i min relation. Och jag tänkte på en grej som vi lyssnade på här lite tidigare i veckan. Filosofiska funderingar i det här segmentet. Mm. Där vi då hör en stor tänkare säga någonting tänkvärt. Vi kan lyssna på hur det lät när Ellen Bergströms bachelorpojkvän pratade fint om kärleken.
Välkommen till Filosofiska funderingar.
Men jag tror så här, vi var två halva personer som försökte hela varandra. Mm. Idag är vi två hela personer som går med varandra.
Mm. Mm. Välkommen till Filosofiska funderingar.
Jag måste bara fråga, innebar det att han var en halv person när han var bachelor? Ja. Det sa de ju inte i den här introvideon.
Nej, det var ju dåligt att de mörker i det.
Ja, det här är bara en halv bachelor.
Det är bara en torso. Det får tjejerna se när de dyker upp. Det är inget fel på bara torsos, men
nej. Konstigt. Nej. Verkligen inte. Folk kan ju föda så. Eller?
Ja, men verkligen, det är bara ett nytt grepp. Just.
Ja. För bachelor.
På vår första dejt vill jag att vi är ute och joggar. Nej, det går tyvärr inte. Strunt samma. Jag vet inte om man var en halv person. Strunt samma. Jag tänkte ta det här hem till min fru. Jag tänkte prova det här på min fru. För att jag tänker att i helgen så är det kul att försöka få till lite romantik. Så imorgon så ska vi spela upp. Jag tänkte, jag går hem, säger det här som Ellen Bergströms pojkvän sa till henne och fick henne på fall.
Ja.
Säger det till min fru. Får vi se hur min fru reagerar.
Spela in reaktionen. Ja, spännande.
Ja, så spelar jag upp det här imorgon. Yes. John Wilander Lambrell, varje dag drar du fram din jombola. Men på torsdagarna då sätter du fram ditt förstoringsglas. Du kan ju allting om alla krimfall som någonsin har skett i Sverige. Eller?
Ja, en del i alla fall, och i världen.
Krimmorgon.
Ja, krimmorgon här i The Daily Messiah, JVL. Du tar en titt på ett fall. Vilket fall har du blickat på idag?
Ja, men nu blir det Palme då. För första avsnittet av serien Den osannolika mördaren på Netflix sänds ju imorgon.
Mm. Just det, Robert Gustafsson i rollen som Skandiamannen.
Ja, exakt. Mm. Storsatsning från Netflix. Och trots att den inte haft premiär än så är jag redan mycket irriterad. Alltså,
jag förvånar mig inte faktiskt.
Nej, jag är väldigt irriterad. Alltså, det är ju nu 1,5 år sedan som åklagaren Christer Petersson meddelade sitt beslut att lägga ner utredningen av Palmemordet.
Ja.
Med motivet då att det var Engström som var den huvudmisstänkte. Han var avliden och man kunde inte väcka åtal. Och det här är ju den version som kommer presenteras i Netflix-serien.
Okay.
Problemet är ju att åklagaren aldrig blev ifrågasatt på det här. Han gjorde den här presskonferensen som var ju, ja det var ju vad den var. Och han sa, jag gör bara intervjuer idag, efter presskonferensen. Mm-hmm. Om folk vill ringa honom idag och göra intervju, omöjligt. Han säger bara nej, jag hänvisar till mitt beslut.
Så han hade det var en tidsfrist liksom, yes. som han hade tillgång till.
Men,
precis, och när jag satt här efter den här tråkiga presskonferensen, då satt jag i mitt förhoppning till journalisterna. Nu ska du ställa de tuffa frågorna. Det börjar ju med då att Camilla Kvartoft, hon skulle ju programleda SVTs bevakning av det här. Men hon blev sjuk då den här dagen. Och Kvartoft är ju, hon är ju ordning och reda på. Hon har jobbat på Veckans brott och hon har gjort massa program om Palmemordet.
Hon är bra, riktigt bra.
Ja, men jättebra. Hon skulle kunna ställa bra frågor till åklagaren, som till exempel, hur menar du att det här mordet ska gå till? Men hon blev alltså sjuk då och ersattes av André Pops från Vinterstudion.
Nej.
Jo.
Iklädd... Varför kan han om Palme?
Nej, ingenting. Han var också iklädd kavaj och vita sneakers och frågade åklagaren saker som hur det kändes när han presenterade då sin lösning. Hur det kändes att nu ha löst Palmemordet. Jag blev mycket, mycket irriterad.
Jag älskar Pops, men jag förstår inte vad han har där att göra.
Det visste nog inte han heller.
Klassisk sportfråga
som inte hade där att göra. Kvartoff blev sjuk, men då satte jag istället min förhoppning till TV4 och Jenny Strömstedt. Ja, för henne är det också ordning och reda på. Då. Hon har också lett krimprogram med GV och sådär. Jag tänkte att nu kommer de tuffa frågorna. Men mitt uppe i intervjun, när det skulle bli tufft i hennes intervju med åklagaren, så svimmade hon såklart.
Men vi menar ju att vi har arbetat med det här på ett noggrant sätt och under lång tid. Och vi står bakom den bedömning vi har gjort.
Jenny?
Jenny Strömstedt svimmade alltså. Ja, obehagligt för Jenny och också för mig då såklart, som tyckte att det här var ju precis när hon skulle ställa de tuffa frågorna, så fucking svimmar hon.
Vad är också för det?
Nej, men det är bara, det är något sjukt. Det är någon slags förbannelse över det här. Jag menar ju inte att Jenny Strömstedt gjorde något fel, men det är liksom inte Kvartoft heller, utan de blev utsatta av något nästan utomjordiskt.
Ja.
Skitsamma. Nu i dagarna så gjorde i alla fall Sveriges Radio en intervju med han som spelar Stig Engström i den här nya Netflix-serien, Robert Gustafsson. Och han var ju dessutom på samma biograf som Palme under mordkväll. Och han har haft lite teorier om det här genom åren. Och tror han ens själv på den här teorin som han är med och spelar i Netflix-serien?
Netflix-serien Den osannolika mördaren. Och där handlar det ju om Stig Engström, mannen som kallas Skandiamannen. Hur var det att spela denna man?
Ja, mycket märkligt. I och med att jag själv var där den natten Palme mördades på samma biograf och samma föreställning. Och, så det har ju följt med mig i hela livet, den här märkliga, märkliga händelsen. Som ju har skakat om svensk folk. Det är att vi inte får något svar, ju att folk blir så engagerade, och det blir så oerhört mycket teorier och sådär. Så att jag förstår och jag känner likadant själv. Man vill veta, ja. Man vill få ett svar. Och det tror jag vi kommer få så småningom kanske, när tiden är mogen eller tiden inte är så farlig längre för det fakta vi kanske kommer att få. Så skulle jag tippa.
Titta, där hade du något också, ja.
Spännande! Alltså, faktan om mord är så farlig att vi inte kunnat få den än som samhälle. Men då i samma anda som alla svenska journalister innan henne, som misslyckats även Sveriges radioreporter med att ställa någon följdfråga på det här. Vad menar Robert Gustafsson egentligen? Och jag tänker vi återkommer till det, men först då vill jag bara göra ett medskick till alla som ska titta på den här serien då. Och att ni inte ska sitta och tro att här är lösningen då. Tänk på det här när ni ser korta grejer. För att Stig Engström ska vara möjlig som gärningsman så måste alltså följande saker stämma. En vanlig kostymnisse skulle gå ut från sitt jobb med en skarpladdad revolver som knappt ryms i en rockficka. Han skulle av en slump ha sprungit på Palme och skjutit honom. Förstå hur otroligt osannolikt det är.
Ja, men det kan väl... Det kan väl hända?
Nej, alltså det är som din man, Klara. Du som är reklamare skulle göra det. Varför skulle han ha en skarpladdad revolver?
För att knäppa Klara.
Ja, det skulle han nog vilja.
Okej, ja kanske. Vissa försöker mena på att han liknar då andra politikermördare genom åren. Men ett politikermord har aldrig gått till på det sättet. Att någon springer in i någon med ett skarpladdat vapen och bara råkar skjuta. Det händer liksom inte.
Nej.
Okej, två andra grejer då. I princip alla centrala mordplatsvittnen måste ha fel om åklagarens teori stämmer. De har inte sett Stig Engström träffa Palme utanför sin arbetsplats. Ingen har sett det. Däremot har de sett Palme där och ett annat vittne. Men inte Engström, inte innan mordet sker. Och ett av de mest centrala vittnena har sett mördaren stå i hörnan där Palme blev mördad och vänta. Mm. Och det kan inte Engström ha gjort i åklagarens teori. Dessutom sist då, det finns ett vittne som bekräftar att han sett en kepsförsedd man på mordplatsen springa in precis så som Engström hävdar att han gör, alltså efter mordet har skett och det polis där och så, att då sprang Engström in lite grann. Det finns ett annat vittne som säger att jag pratade med en man med keps på mordplatsen som var i 50-60-årsåldern. Det här vittnet också pekat ut Engström på ett foto som den mannen som han talade med. Ja. Det vill säga åklagarens teori är så här, Engström finns inte på mordplatsen, han ljuger, han har sprungit därifrån.
Mm.
Men det här är två vittnen som säger att de har sett honom.
Ja.
De här vittnena kom inte med, åklagaren tog inte upp dem under presskonferensen. Varför inte det? Jo, för att åklagarna och de här människorna bakom Netflix-serien Filter, Thomas Petersson, privatspanare, dokumentärfilmare, alla gör samma sak. De väljer ut en information de tycker stärker deras tes och sen fokuserar de bara på dem.
Ja.
Och den här Netflix-serien är bara det senaste exemplet på det. Men till sist då, lyckligtvis så utvecklar Robert Gustafsson det här resonemanget han hade i Sveriges Radio i en intervju med Aftonbladet i veckan. Har ni läst den?
Nej.
Då står det så här. Håll i er nu. Här kommer Robert Gustafssons teori. Den frustration som Gustafsson har känt efter mordet har han använt i sitt porträtt av Engström, förklarar han. Att som vittne inte bli hörd eller sedd eller tagen på allvar. För mig var det här ett sätt att komma närmare och förstå lite mer av och framförallt förstå vem den här utpekade Stig var. Lite smått terapeutiskt var det på något sätt. Rollen har samtidigt fått honom att tro på att Engström ändå kan ha varit involverad. Sista citatet. Stig är inblandad på något sätt, oavsett vilken teori man än väljer att tro på. Oavsett om det är Stay Behind-rörelsen, ett teatermord eller om det är något annat. Christer Pettersson var säkert också inhyrd som statist eller marionett, säger Robert Gustafsson.
Oj.
What the hell? Robert Gustafsson tror alltså att Stig Engström var inblandad i en komplott med en rörelse, en teater och Christer Pettersson.
Oj.
Fasiken kommer det ifrån? Kanske att den här Netflix-serien kan bli lite intressant ändå.
Men alltså, ni vet att min man är Skandiamannen, va? Alltså, han är i 50-årsåldern, reklamare och jobbar med Skandia.
Jo, jag vet, men har han någon gång skjutit en statsminister?
Det har inte den andra Skandiamannen heller.
Nej, nej, säg, då är, skulle det kunna vara. Då är det exakt likadant. osannolika mördaren har premiär i morgon fredag på Netflix. Nu är det dags för Selma Lagerlöfs favoritsegment. Jag tänkte återkomma till det som vi pratade om, jag tror det var första avsnittet av den här podden, Einars död. Mm. Jag har gjort det där som man så ofta gör då när någon dör, det som man skäms lite för, det som man dras till folk som har gått bort. Det är någonting med döden som är otroligt starkt såklart. Det slår ju aldrig fel, vare sig det är författare eller komiker eller som i det här fallet rappare. Och jag har lyssnat väldigt mycket på honom och det finns ju en sårbarhet i mycket av det han gjorde som var jävligt stark liksom. Mm. Mycket bra grejer. Mycket skit också, ska man säga. Men herre jävlar, killen var ju 19 år och liksom umgicks i miljöer där kanske inte alltid det var den mest intellektuellt stimulerande miljön. Nej. Men det känns som att han var på väg till något ännu större. Och det är jävligt sorgsamt på många sätt, såklart för alla som kände honom, men också rent artistiskt att en så ung begåvad kille tas så tidigt. Men det jag tänkte vända mig emot nu är lite hur många som fortfarande diskuterar det här. Det är ganska lång tid nu förhållandevis sen mordet. I en nyhetscykel som hela tiden uppdateras, det kommer nya grejer hela tiden. Mm. Men folk, så som jag och andra då, kulturskribenter och tycker, slutar inte diskutera det här. Och det säger ju någonting om honom som artist, att han befann sig liksom, han blev som en symbol för någonting större. Alltså alla de här som diskuterar honom har ju inte suttit och lyssnat på honom. Men det finns ändå något intressant kring honom att så många blir så starkt berörda av honom.
Verkligen.
Så jag tar bara ett snabbt grepp här lite på vad som har sagt den senaste veckan. Då kanske speciellt inom kulturjournalistiken. Mm. Fredrik Strage gick ut och skrev en stor text. Jag vet inte om ni läste den idén. Han tog avsked åt det gangsterrappen. Han skrev, jag älskar dig gangsterrapp, men det är lika bra att vi går skilda vägar. Jag älskar dig som mest när du var ansvarslös och vansinnig. Inte minst din svarta humor. Jag skrev ofta att du var viktig, men jag tyckte nog snarare att du var cool. Min konsumtion var tanklös. Nu kommer jag bara lyssna på dig i smyg. Att mordet på Einar har lett honom fram till då att efter 20 år, 25 år ta avsked i gangsterrappen. Att han förstår att det var oansvarigt och bara hylla sådär. Saga Kavalin, en skribent också på Dagens Nyheter, ung skribent som just nu håller på att försöka göra sig ovän med hela Kultursverige. Mm-hmm. Hon går i en skola, Lex Linda Skugga, att man då, lite som Jokern i Batman, vissa människor vill bara se världen brinna. Det är den...
den. Jag känner igen mig det där.
Ja, men vad fan, den rollen har ju gjort, så sen vet man och sen växer man upp och sen så börjar man jobba, man leder SVT-debatt eller något sånt. Alltså det är liksom rundgången på hur det här är. Så att jag ska liksom inte, jag har kommit till en ålder nu, jag har ju fan en dotter i samma ålder. Jag ska inte vara den som raljant sågar en sån skribent, utan jag säger bara, jag skulle känna mig som en dålig pappa om jag ska vara ärlig. Det skulle kännas som att jag högg min egen dotter i bröstet med en dolk.
Okay.
Ja, så det ska jag inte göra. Men hon har då i alla fall gått hårt åt, på DNs kultursidor har hon då skrivit om kulturjournalister, vilket blir ju lite konstigt kanske. Hon skriver, det är prov på storhetsvansinne att vi kulturjournalister tror oss kunna säga någonting om saken som inte redan sagts 1000 gånger bättre av hiphop-reportrarna på Instagram. Det finns ingen överlappning mellan det segment av befolkningen som dagligen tar del av kultursidorna och de som kan hela låttexten till Katten i trakten. Den lilla grupp som gillar att kulturbilagan ligger där på halmmattan gör så mysiga nostalgiskäl. Och det är väl ett skäl så gott som något. Men det är knappast samma sak som samhällsrelevans. Hon menar alltså att kulturjournalister egentligen borde läggas ner. Hon säger DN, Expressen, Aftonbladet, Svenskan. För vem har de här tidningarna ett existensberättigande?
Oj, och, hårt.
Ja, det är väldigt hårt. Men man kan ju också ifrågasätta. Det blir alltid lite fånigt när folk så att säga använder sitt eget forum till att racka ner på. Alltså,
ja.
Alltså, det är som när jag var, för att dra ett exempel, när jag var med i Let's Dance, osökt.
Osökt.
Ja, men jag blev intervjuad, minns jag. Och så sa jag så här, ja, jag gillar allting runt omkring, liksom umgås med de andra och så där. Men just den här själva dansen, det kan det fan ha och mista. Och sen efter att jag fick en jävla tönt. Du står med i dansprogram och du säger att det här är just själva dansdelen. Det är bara för förlorare. Alltså det är därför du är där. Det kan man ju höra nästan på titeln, Let's Dance.
Ja, men till ditt försvar då, så du bad i alla fall inte om att Let's Dance skulle läggas ner.
Nej.
Ja, nästan.
Okay.
Nästan.
Ja, för den är ju så trött, den här cancelleringsuppmaningen hela tiden.
Jo, för den är lite ny att den sker på DNs kultursidor, tänker jag. Jag förstår.
Ja, det var väl bara en tidsfråga. Ja,
men vadå, hur gammal var den här skrivanden?
Hon är som min dotter ungefär.
Va?
Ja. Det är jag säker på.
Men hon går i skolan.
Mycket möjligt. I alla fall. Men jag förstår lite vad hon menar. För det blir ju så lätt så fel när en viss typ i samhället ska diskutera gangsterrap. Mm. Det här är då från veckopanelen, kvartals podcast, som ofta är väldigt bra. Men då den här senaste veckan så var det då programledaren Jörgen Wittfeldt, och så var det Åsa Domeij, Torbjörn Hollö som är ekonom på LO, och så Anna-Karin Wyndham, doktor i pedagogiskt arbete, som diskuterar gangsterrap. Och det är lätt här man hamnar, så jag antar att Saga Kavalin i alla fall har en poäng i att det kan finnas ett avstånd då mellan en viss medieelit och det som hon då beskriver som hiphop-reportare.
En annan fråga som har tagits upp i relation till det här är den så kallade gangsterrappen, som har diskuterats en hel del. Bland annat framträdde rapparen, gangsterrapparen ska jag säga, Alex Cici i radions Studio 1.
Jag är mäkta upprörd över det med gangsterrappen, och jag tycker att det ska jämföras med vit maktmusik. Alltså vi accepterar ju inte, det kan vara hur trevlig nazistisk musik som helst. Alltså är det nazistisk musik så vill du inte ha den. Det spelar ingen roll vilka konstnärliga kvaliteter det har. Om det handlar om att uppmana människor till att mörda och döda, så är det oacceptabelt.
Om jag nu höll i ett musikprogram och jobbade på radio, inte skulle jag välja att spela gangsterrap. Det finns väl mycket annat man kan välja istället.
Men det verkar ju som att några av de mest streamade artisterna håller på med det här och gangsterrappen.
Mycket av detta handlar om att tvätta pengar. Alltså de här spelningarna är ju ett sätt att tvätta pengar. Alltså det är ju att naivt liksom, när Peter säger att de är så väl spelade och därför ska de få pris. Alltså ofta är de mycket spelade därför att det är ett sätt att tvätta pengar.
Aha, det var faktiskt nytt för mig. Intressant.
Nej, inte intressant.
Nej, alltså, det här är ju, det är ju att han är alltså, Sivert Öholm.
Nej, men det är väl där man hamnar till slut.
Ja. Men det här är ju hårdrock-slutdebatten från 80-talet.
Ja,
exakt, nästan ordagrant.
Ja, jag vet.
Det här hårdrock, det är en ny typ av rock som vi har. Jag tycker den är fruktansvärt.
Ja, jag menar bara att, så att hon har ju en poäng, skribenten, idén ändå, att det finns ju ett glapp där som lätt blir lite fånigt när man highlightar det så här. Alltså när folk pratar om en kultur som de inte har en aning om vad fan det är, och då, att de spelar hiphop bara för att tvätta pengar, säger en gubbe till en annan gubbe som bara alltså, sluta bara prata. Victor Malm, litteraturkritiker på Expressen, han har då tidigare sagt att man ska skilja på verk och person. Han har gått ut och sagt att jag hade fel. Ja, det är kanske svårare att göra det just med det här. När folk skjuts så blir det liksom på riktigt. Jonna Sima på Aftonbladet, hon tycker fortfarande allt är kanon.
Jaha, ja.
Hon har inga problem att skilja på verk och person, vilket hon antagligen kommer tycka tills någon skjuter henne i benet. Då kanske hon ändrar sig. Men det är möjligt att hon även då, medan hon plåstrar om sig själv, mumlar för sig själv, man måste skilja på verk och person. Jonna Sima är den. Hon kan stå på en brinnande båt och ändå tycka att det är en kanonresa. Men det som då kommer fram till här är att det är ganska förundligt, för jag tänkte ju då att högersidan, högerdebattörerna, att de skulle ha öppet mål här.
Ja.
Det skulle ju vara ganska lätt för dem att gå full Sivert Öholm. Till exempel en sån som Henrik Jönsson, populär youtuber från Skåne, en av Sveriges mest välklädda youtubers.
Älskar champagne, gör
han. Han älskar champagne, det har han gemensamt med Joakim Lundell.
Gangsterrapparen Einar har mördats. Är detta resultatet av en våldsförhärligande musikgenre som bör bekämpas? Eller säger det något helt annat och mycket allvarligare om det svenska tillståndet?
Och här, när jag börjar se på det här, så tänker man att nu kommer en harang om att vi borde stänga ner all form av gangsterrap och vi borde förbjuda det. Mm. Istället så har ganska många högerdebattörer tagit en annan väg, en avvikande väg som jag tycker känns fräsch, och det överraskade mig och det gjorde mig glad, för att i det här debattklimatet så är det ganska ofta så att man tänker att man nästan vet någons åsikt innan de öppnar munnen.
Mm-hmm.
Alltså diskuterar man ett tiggeriförbud så vet jag vad liksom 100% av 100 tyckare tycker redan innan de öppnar munnen. Men här överraskar de då lite. Så här avslutar Henrik Jönsson sitt klipp om Einar.
Visst kan man förfasa sig över gangsterrappens estetiska ideal och bitvis mycket vulgära innehåll. Men att bekämpa en kulturyttring för att lösa ett underliggande samhällsproblem är att förväxla orsak och verkan. Och det har gjorts i alla tider.
The Wasp.
Wasp.
De hetsar upp publiken med ett våldsamt uppträdande.
Ja, det tog han upp just det.
Ja, det var ju, det var bra.
Ja, det, verkligen. Ivar Arpi, samma sak där. Ivar Arpi, eller vad är han? Det är väl ganska många högertyckare som har honom tatuerade på vaden.
Mm-hmm.
För att han står upp för det som är rätt och riktigt och vågar vara hård och skarp och
rapportera det som andra medier inte vågar rapportera.
Nej, exakt. Även han har ju då diskuterat hiphop, och han är ju då en gammal hiphopare själv, vilket är lite roligt.
Ja. Nej, det är
han. Jo.
Stackars hiphop.
Nej, varför det?
Varför jag får ömhetskänsla för hiphop.
Nej, men det är också oväntat tycker jag. Arpi hade faktiskt inte, han har inte uttryckt någon som helst önskan om att lägga ner någon hiphop eller någonting. Han säger snarare, ja, jag är inte, det här nya är inte riktigt min stil av hiphop. Han hade en podcast då där han intervjuade Fredrik Strage om det här. Och då kommer det fram ganska rolig background-info om Ivar Arpi.
Jag var ju höll på med internetrap själv och skrev texter och gjorde liksom, hade min egen grupp. Jag ska inte säga att jag har varit rappare, men jag skrev och gjorde, spelade in lite grejer. Och en av dem är ju Erik Lundin, som vi hade en grupp tillsammans, jag, han och två till.
Va? Just, och vad kallar ni er för då, när ni hade bandet?
Poetic Disciples heter vi.
Poetic Disciples, man hör ju på namnet att det här är riktig underground rap.
Exakt, det var verkligen det. Och det var liksom inte särskilt bra, men det var liksom så egentligen jag kom in på skrivande till att börja med. Så att det är väl hiphoppens fel att jag tycker om att debattera också. För jag älskade battle rap och allt sånt där liksom.
Men du rappade själv?
Ja, det gjorde jag. Men det var inget vidare värst.
Vad hade du ett alias när du rappade?
Arpi Nunn.
Alltså om ni ska kolla upp det, det är alltså RP och sen Nunn. N-O-N.
Arpi Nunn.
Ja. Ah, ja. Snyggt.
Ja. Men han intervjuades för ett tiotal år sedan. Som, hej, hiphopkonsument Ivar Arpi. Vad tycker du? Vad var det mest avgörande ögonblicket i hiphopens historia? Han svarade, det går inte att svara på, men jag minns dagen när jag läste att Tupac hade blivit ihjälskjuten. Det kändes tungt. Hiphopen kändes lite väl äkta då. Mm-hmm. Så att Arpi har dessutom skrivit texter om att han varit ute och taggat och liksom levt livet. Vilket jag återigen tycker är uppfräschande. Jag säger inte att man ska tagga saker, men jag menar bara att det var uppfräschande. För det kändes som det var så jäkla öppet mål för alla högerdebattörer. Det var liksom, målet var vidöppet. De hade bara kunnat stå och sparka in bollen. Istället så har ganska många av dem tagit en syn som är i alla fall vidsynt och inte så jäkla förutsägbar.
Nej, det var faktiskt lite uppfriskande.
Det hedrar dem. Vill ni ha mer tips på hiphop som Ivar Arpi gillar, då finns det en Spotify-lista som han satt ihop för 10 år sedan som heter Hiphopping med Arpi. Den är fortfarande, den är fortfarande online. Vi kan lägga upp den på våra sociala medier, The Daily Messiah.
Ja.
Det finns även en spellista som Hanif Bali har satt ihop för några år sedan. Den verkar vara borttagen nu. Den hade han bara döpt till Ghetto.
Nej.
Jo.
Det är sant. Oj, varför har han tagit bort den då?
Ja, jag tänker att det inte lirar jättebra med hans nyfunna följare.
Jag gissar.
Men om man ska sammanfatta då, det är ju någonting med en artist som uppenbarligen väcker så mycket känslor som ändå gör honom jävligt relevant, eller gjorde honom väldigt relevant. Alltså det blir ju då som att en artist blir någonting större, så som artister ibland blir när de råkar dyka upp på rätt plats vid rätt tidpunkt när ett samhälle långsamt skiftar skepnad. Han var liksom vad som uppstod när det gamla Sverige mötte det nya Sverige. Hemma i båda lägren, men han kände ett utanförskap i bägge. Och nu ska jag inte falla i den här fällan då som hon, Saga, pratade om. Att jag tror att jag har någonting att säga om vad han har betytt för rappen eller hiphopen. Det finns säkert Instagram-reporter som kan göra det bättre. Men vad man kan säga, att oavsett vad man tyckte om hans konstnärskap och hans rap, så alla som någon gång då plockar upp en mikrofon eller en penna eller ett verktyg som är någon slags form av konstnärskap, så försöker man ju chocka världen. Liksom därför man håller på. I alla fall är de artister och komiker och författare som är något att ha. Man vill chocka, man vill väcka inte bara sig själv utan hela världen ur den jävla djupa dvala man allt som oftast befinner sig i. Och man vill lämna ett avtryck, ett eftermäle. Man vill att folk den dag man är borta ska stå där och tänka, herre jävlar, hen var ändå någon. Hen var ändå något speciellt. Och om man då bedömer hur reaktionen har varit här efter Einárs död, så var han ju då en av de största. Och då tänker jag inte på YouTube-visningar eller Spotify-streams. Jag tänker på hur många som har haft en åsikt kring hans person. Mm. Alltså allt från högertyckare till gamla LO-medlemmar till gängen i förorten, till min 75-åriga mamma som jag hade en middag med häromdagen.
Oj.
Som hade också en åsikt om Einár.
Ja.
Och jag tänker att om man sammanfattar en artists storhet med hur många som pratar om henne den dagen man lämnar jordlivet, så är det väl inget snack längre om att Einár var en av de största vi har fått fram de sista decennierna. För att det finns ju någonting när en artist blir någonting mer, oavsett vad man tycker om musiken, som alla artister, alla konstnärer vill åt. Och det är det här att man vill, som säga, chocka världen. Och det är synd, som alltid när någon dör, att man så ofta fattar folks storhet först när de är borta. Det var det, det var torsdag. Imorgon fredag, vi är tillbaka. Musikgäst.
Ja, det blir det.
Ja, det blir musikgäst. Ja, live-spelning i studion. Vad sa du?
Vem?
Nej, jag ska inte säga än, men det blir jäkla kul. Hoppas ni är med oss då. Då tar vi er in i fredagen. Klara, John och Messiah är med hela vägen. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Hej.
Hej.
Podplay, en del av